I början på förra timmen så såg vi detta att andens sinne är liv och frid. Och jag sa då att detta frid, ordet shalom, det handlar om att det finns ett sätt att leva som så att säga gör att vi själva kommer i samklang med skaparens vilja, inte bara när det gäller handlingar utan också hans vilja när det gäller dig själv och mig själv. Vi blir de vi är skapade att vara, för att uttrycka det så. Och det här är något oerhört grundläggande. Någonting som jag uppfattar som viktigt när vi kommer in på själavårdsfrågor. Att Gud skapade allting och såg att det var gott. Och så länge det var gott så var människans vilja ställd i vägens riktning. Den stod i samklang med skapelsens förutsättningar och med skapelsens herre. Men så går den här ursprungliga identiteten i människans liv förlorad. Människan upphör att vara det hon är skapad att vara. Och kommer därmed in i någonting som vi skulle kunna kalla för ett främlingskap. Hon blir någonting som hon inte är skapad att vara. Hon får egenskaper som inte är henne, som vi ska uttrycka det så. Och det enklaste, det som våra tankar kanske går till först, det är missbrukaren. Den som missbrukar alkohol. Han har en egenskap som han inte är skapad med. Och som kanske till och med är det tydligaste personlighetsdraget i hans liv. Och det är ju knepigt. Tänka sig att man kan gå omkring med ett personlighetsdrag som inte bara finns där på ett hörn eller på en kant, utan som nästan är det enda urskiljbara i en människas liv. En egenskap som inte är hon själv. Och som kan till sist komma att dominera hela bilden, så att man kallar personen för en alkoholist. Det är ju alltså att utsäga att alkoholen är denna människas tydligaste egenskap. Eller att denna människas tydligaste egenskap är på något sätt hans förhållande till flaskan. Han har alltså fått någonting i sin personlighet, i sitt sätt att vara, någonting som han inte är skapad med. Och han har därmed blivit en främling för sig själv. Det behöver inte betyda att han känner sig främmande för sig själv. Det betyder bara att han har en identitet som han inte är skapad med. Jag tycker om ett uttryck som finns i grundtexten till liknelsen om den förlorade sonen. Lukas 15 och 17. Där står det så här om lillebror. Då kom han till besinning, står det på svenska. Och i grundtexten står det, då kom han till sig själv. Han kommer fram till en punkt då han blir sig själv. Och detta självblivande tar sig i hans fall uttryck i att han omedelbart söker upp sin far. Och i en mening är det ju detta vi så mycket jobbar med i samtal och själavård. En bitter människa är ju en människa som inte är den han eller hon är skapad att vara. Utan vår uppgift är på något sätt att upptäcka den personens verkliga faktiska identitet. Människan bortanför bitterheten. Och på något sätt försöka att få honom själv att se skillnaden. Så att han förstår att lämna ifrån sig sin bitterhet och leva det liv han är skapad för. Jag sa förra timmen att det Gud ställer oss inför, det är lydnad och frihet. Och det är ju en så utmanande kombination att vår tanke har svårt att följa med. Lydnad förknippar vi ju med tvång. Och nu ställs vi nästan inför ett nytt innehåll i ordet. Ordet lydnad byter ju nästan identitet för oss. När Paulus varnar galaterna så säger han, låt ingen lägga på i slavoket igen. Vad är det för ett slavok? Ja, det är ju hemmasonens slavok. Detta att lyda av tvång. Den tvångsmässiga lydnaden har samma förmåga som den lössläppta synden att utplåna vår identitet. Det är inte så hemskt svårt att förstå när man ställs inför lillebror som stack hemifrån. Att han med alla sina utsvävningar och allt vad det nu kan ha varit, att han tappade bort sig själv. Att han till sist inte längre var den han var skapad att vara, det kan vi lätt förstå. Ty alkoholisten är inte skapad att vara alkoholist. Hans egen personlighet har suddats ut och en annan har kommit istället. Så att om man ger upproret emot Gud fria tyglar i sitt liv, så kommer man att tappa bort sig själv. Det är inte så hemskt svårt att förstå. Det som kan vara en smärtsammare upptäckt, och som är det när vi rör oss ibland kristna, det är att den tvångsmässiga lydnaden har en precis lika stor kapacitet att trolla bort den egna personligheten. Man möter ju människor som kanske i all välmening försökt att vara alla till lags, som det heter. Du ska alltid vara snäll, det är ju den kristnes högsta bud. Osnällhet stor. Och det kan i sin tur leda till att man blir så inställd på att uppfylla allas förväntningar att man till sist inte har en aning om vem man är själv. Därför så brottas vi med den borttappade personlighetens problematik. Både när vi närmar oss förlorade söner och när vi närmar oss hemmasöner. Man kan tappa den på två olika vägar. Det öppna upproret är den ena vägen. Och vad ska vi säga, den motvilliga lydnaden är den andra vägen. Och dessvärre är vi ju vana vid att tänka på lydnad som någonting som är åtminstone lite motvilligt. Vad kombinationen lydnad och frihet står för är oss mer eller mindre fördolt. Men vi kanske kan ana och förstå att när vi upptäcker det, eller i den mån eller i den ordning som vi upptäcker vad kombinationen lydnad och frihet står för, så kommer vi också att förstå för det första vem Gud är och för det andra vem vi själva är. Därför är det en viktig sak det här att tänka över kombinationen av lydnad och frihet. Vad den står för och hur den upptäcks, hur den etableras i en människas liv. Hur den kommer till stånd. Därför att när det här blir levande verklighet för oss, då börjar vi förstå vem Gud är. Vi börjar också att förstå vilka vi själva är skapade att vara. Om vi går tillbaka till Romarbrevet 8. Ska vi se det. Romarbrevet 8. Fjärde versen. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Vi har en väldig benägenhet för att gå genvägar. Det är lätt gjort att man läser en sån vers och så tänker man så här att ja, kristenlivet handlar om att du ska alltid göra vad Gud säger till dig. Du ska alltid noga lyssna efter den heliga ande, och så fort anden säger något så ska du göra det. Det kallas ibland för karismatisk undervisning. Men det var ju precis så som hemmasonen hade levt. Han hade gjort allt vad han uppfattade att fadern hade begärt av honom. Och det löste inga problem. Utan ibland möter man människor som varit inne i karismatiska sammanhang. Och fått lära sig väldigt mycket av det här. Att du ska hela tiden vandra i anden lika. Men du ska höra varenda sekund vad Gud säger, och ska du göra det i nästa sekund. Så finner man att de blir ju alldeles speciellt neurotiska. De som försöker leva så där, de blir ju, kan ju bli helt knäpp. Det kan ju bli till sist man inte riktigt vet om man vågar ta en skär eller en grön slips på sig utan att fråga Herren. Alltså, det jag är ute efter är ju att Paulus använder här uttryck som vi inte ska tro att vi förstår oss på i första försöket. Att leva efter vår ande och att leva efter vår kötsliga natur. Ty om detta med lydnad och frihet hör ihop, så är ju det, så att säga, någonting av innehållet i detta att leva efter sin ande. Eller att leva efter anden, hur det nu ska översättas. Och då förfuskar vi ju allt sammans. Om vi på nytt bara gör det till en grej med ordergivning och lydnad i den gamla vanliga bemärkelsen, då har vi ju så att säga minskat ner evangeliet så mycket att det inte längre stämmer med verkligheten. Men det menar jag inte att vi inte ska lyssna efter den helige andes röst. Självklart, vi kommer in mera på detta så småningom. Jag bara menar att det här andra livet, det nya livet, vandringen i anden, det är någonting som är så nytt och så annorlunda att vi kanske skulle vara inställda på att livet ut upptäcka vad det handlar om. Och inte tro, som vi så lätt gör, att ja, jag förstår ju naturligtvis vad det handlar om. Nu är det bara en fråga om att nu ska vi göra det. Det är den attityden vi brukar ha, eller hur? Vi vet alltihopa det var att sätta igång. Vad sitter ni här för era hösäckar, nu ska vi köra igång. Det problemet är att vi har kanske aldrig upptäckt vad det handlar om. Så när vi sen ska sätta igång så springer vi som yra höns ett tag, krockar med varandra, sätter oss ner och blir missmodiga och ledsna av livet. Och så säger vi till Gud till sist, mig har du aldrig gett ens en killing. Tänk om det är så att det vi är kallade till är något som är så våldsamt annorlunda mot vad våra arma hjärnor kan tänka ut. Att den stora grejen handlar om att upptäcka hur annorlunda det är. För jag menar att man behöver ju bara tugga ett slag på detta med lydnad och frihet. För att upptäcka hur svårt det är att få de där två att smälta ihop till en naturlig enhet. Det blir som sån här dressing som man skakar i en flaska. Va? Skakar man riktigt ordentligt så ser det ut som det hade blandat sig. Men i nästa ögonblick så har det skilt på sig igen. Men att få det där att bli en naturlig helhet för en. Jag menar, det går inte direkt. Det är någonting som vi spånar på hela livet igenom egentligen. Hur ställer man sig upp i en församling och predikar frihetens evangelium, så kanske äldstebröderna sitter som åskmoln i ett hörn och säger att så där kan han ju inte fortsätta, för då gör ju ingen människa något här i församlingen. Och vi har ju barnverksamheten och scoutverksamheten och gamling och nying och minsting och småtting och alltihopa. Det går inte. Och så kanske man byter stift och börjar predika lydnad istället. Va? Tills alla knappt vågar sova på nätterna. Men att få de där två smälta ihop. Va? Att vandra efter anden. Och det, ibland är det ju så viktigt att man får se vad frågorna gäller. Därför vi har ju manat oss och varandras dötrötta med alla våra appeller. Jag får utslag när jag läser i olika tidningar och sånt här, kristna massmedier och så vidare. Flödar ju över av appeller. Så ska vi göra för att få väckelse, och så ska vi göra, och det ska vi göra. Ska det bli är det villkor för väckelse, så får vi det aldrig, tänker man då. Det här råkar inte jag. Jag vet inte ens om jag har lust. Och därför tycker jag det är skönt att Jesus liksom sätter in det hela i sitt tydliga sammanhang. Vi ska gå till Johannes 8. De här verserna som vi ofta läser från 30 till 36 och som innehåller så mycket och som vi tar till oss så lite av egentligen. Det finns mycket att upptäcka här. Johannes 8:30. När han sa detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Här talas det om alltså att bryta upp ur ett liv i synd. Och det handlar nu alltså inte om vissa gärningar och vissa syndkataloger, utan det är att få sin längtan förnyad, sin glädje förnyad. Att kunna leva det liv som är rättfärdigt utan att sen bli besviken på köpet. Man undrar, hur ska det gå till? Vi får förstås ta oss i nackskinnet ordentligt. Nej, säger Jesus. Det är en upptäcktsprocess. Handlar inte om vad du gör, utan det handlar om vad du upptäcker. Sanningen är en våldsam kraft. Om du inte visste det förut så ska jag säga det nu. Sanningen är en våldsam kraft. Om det är någonting som det är högspänning i denna tillvaro, så är det sanningen. Och att få lov att upptäcka sanningen, Guds sanning, det är på något sätt det som, så att säga, ställer om våra liv. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Därför måste vi ha den attityden till våra egna liv och till de människor som vi ska hjälpa till rätta. Att här måste ju det in någon form av sanning. Ställs du inför en människa som har problem i sitt liv och som liksom har kört fast, och så är ju din första tanke då denna: Herre, vad är det för sanning som denna människa inte har sett? Vad finns det för en sanning som skulle kunna bringa den människans liv på rätt köl? Den attityden är mycket kramplösande. Och vad många gånger jag har hört i samtal denna fråga: ja, vad ska jag göra nu då? Ja, du ska kanske inte göra någonting. Det är kanske det du ska göra. Du kanske ska upptäcka sanningen istället för att hålla på och fara som ett skollat troll fram och tillbaka. Du kanske ska lägga ner en massa aktiviteter här och komma till klarhet om att ditt liv blir på det här sättet ideligen därför att det finns en sanning som du inte har upptäckt. Tänk om det är det hela går ut på. Att få lov att upptäcka sanningen tills sanningens egen inneboende befriande kraft förlöser ditt liv. Så att du sedan lever i enlighet med tillvarons förutsättningar och inte krockar med verkligheten gång på gång. Jag menar, om man inte förstår skillnaden mellan rött och grönt ljus i trafikkorsningar, så smäller det ju. Men då får man gå en liten kurs i rött och grönt ljus. Så blir det mindre bucklor i plåten, en sanning som gör oss fria. Ja, det är lite dum liknelse, men ibland kan man behöva såna här enkla små spikar att hänga upp sina minnen på. Det är alltså viktigare vad vi upptäcker av livet och dess förutsättningar. Och i denna upptäcktsprocess som vi alla är inbegripna i, som är hela vårt livs innehåll, så finns ju som bieffekt detta att man kan upptäcka vem man själv är skapad att vara. Och att det i sin tur kan få väldigt många, vad ska vi säga, falska identiteter, roller, masker, beteenden, begärelser, vad det heter mera, att falla av. Så att man själv, så att säga, blir den äkta personlighet man är skapad att vara. Och det är ju någonting helt annat än att spela rollen av sig själv, om ni förstår vad jag menar. Att vandra i ande, det är alltså någonting som bringar hela vårt liv på rätt köl. Och vi går tillbaka till Galaterbrevet 5. Och håller nu alltså i minnet att denna vandring i anden inte handlar om vad vi uträttar, utan att den handlar om vad vi upptäcker. Ty som den stora förebilden för den nytestamentliga vandringen i anden, så står Israels vandring genom öknen. Det tror jag är grundbilden. Jag tror det är det Paulus syftar på när han använder det uttrycket. Det anden gick före i eldstolens och molnskyns gestalt. Och så att säga, dit molnskyn gick, dit gick folket. Och de uträttade ju inte ett barolin i öknen. De bara knallade runt. Man kan tycka, vad var det för mening? Här blir ju inget uträttat. Vi får ju inta landet nu. Man skulle säkert ha gjort väldigt mycket. Åtminstone skulle det väl varit så om moderna svenskar skulle vandrat i anden 40 år i öknen. Men det var en upptäcktsprocess. Under de 40 åren hann man upptäcka vem Gud är. Nå, Galaterbrevet 5. Från vers 13. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, eller som det står i gamla översättningen, vandra i anden. Så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, det som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rik. Men andens frukt står det egentligen, är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Alltså, när det talas om vandringen i anden så talas det inte om vad vi uträttar. Det har ni väl sett. Alltså i vandringen i anden, poängen med detta är inte att Gud sitter i sin himmel och skickar order via den heliga ande. Så nu kommer det befallningar om det och nu kommer det befallningar om detta och du ska uträtta så mycket som möjligt per tidsenhet. Allt på andens kontroll. Utan tonvikten ligger i att du har fått den heliga ande som är sanningens ande. Han ska föra dig till hela sanningen. Sanningen kommer att förvandla din personlighet. Då kommer den människa du är skapad att vara till att träda fram på ett nytt sätt. Och samtidigt kommer din personlighet att präglas av detta som kallas för andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Allt det där är ju alltså inte alls idealbilder som du ska försöka leva upp till. Vilket vi alltid envisas med att göra det till. Vi ska uträtta självbehärskning, vi ska uträtta vänlighet och godhet och vad det är mera. Och ödmjukhet. Vi ska göra oss ödmjuka. Men i detta ligger istället den revolutionerande sanningen. Att när vi upptäcker vad det hela handlar om så kommer själva upptäckten att forma oss till det här. Det är en väldig skillnad. Då först är det ju andens frukt. Allt för många kristna försöker att göra det här själva. Och då får vi den ödmjukhet som egentligen bara är självanklagelse. För man har sett slutresultatet men man såg inte vägen dit. Man hade inte sett en sanning som kunde skapa ödmjukhet. Jag vet inte om ni tittar på den här den löjliga serien om Emilia Armén i tv. Men där finns ju en människa som ständigt tar alla sorters tillhyggen och slår på sig själv. Och det ska se så kristet ut. Och det skär ju i hjärtat på en när man ser detta som som en karikatyr av kristenlivet. Men det finns en ödmjukhet som kommer av att man upptäcker ett stycke sanning. Och det finns en som liksom vi bara kan göra utan att ha upptäckt den här sanningen. Den som vi gör själva, den blir ju bara att vi hackar på oss själva. Innan vi tar paus så ska vi gå till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Där står det talat om antikrist och vi ska läsa verserna 9-12. Andra test 2, 9-12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Vi ska inte fördjupa oss i eskatologin här så mycket. Men på något sätt talas det om att i tidens avslutning kommer det att ske en stor avtappning ur församlingen, det som kallas för avfallet i tredje versen. Och inom parentes kan ju inte församlingen vara uppryckt till himlen när det här sker, utan den är säkert kvar på jorden. Det där kan vi inte heller fördjupa oss i. Utan när den laglöse antikrist träder fram kommer många att avfalla till honom. Och vad är det då som kan skydda oss från det avfallet? Jo, säger Paulus, det finns ett utmärkt skydd och det är att ha kärlek till sanningen. Den som har det kommer att se att det är något lurt med antikrist. Kommer inte att gå på hans vinter. Men den som inte frågar så mycket efter om det är sant eller inte det han säger utan står där och säger but it works, det funkar det här förstår du. De åker dit. De har inte velat ta emot kärlek till sanningen. Det är alltså en fin gåva. Och den kan vi ju bedja om idag. Det är en härlig gåva. Att få kärlek till sanningen. För du vet sanning gör ont ibland. Låt oss vara ärliga nog att säga det. När den förlorade sonen kommer till sig själv, som det står, så är ju det ett sanningens ögonblick. Åh, jag lever det härliga livet och det här är frihet, förstår ni? Aj, det kommer att prata med mig om att återvända hem, och det här är ju, jag är ju självständig och mogen och sansad och vettig, och titta på storebror som går där hemma och plöjer, den är ju inte klok. Och så kommer den sanningens dag. Jag har förfuskat alltihop. Roligt var det säkert inte, men sanningen gjorde honom fri. Och så kommer han hem, och så slaktas gödkalven och det blir sång och dans. Och så kommer storebror, och så kommer sanningens ögonblick för honom. Han som förut hade tänkt att oh, jag har min högsta lust i att gå här och tjäna. Och så upptäcker han plötsligt att det hade han så lagom. Och så han utsätts nu plötsligt för möjligheten att få kärlek till sanningen. Den som kan förvandla vårt liv inom sin egen inneboende kraft. Och han står där och talar med sin far och har alltså möjligheten att ge sanningen företräde eller möjlighet att stänga till. Att få kärlek till sanningen som en gåva. Att sedan vandra tillsammans med sanningens ande för att upptäcka den sanning som hela tiden genom sin inneboende kraft förvandlar våra liv. Och gör oss till de vi är skapade att vara.